Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej innebandy Sverige, välkomna till avsnitt 44. Den här gången har vi med oss Camilla Granenlid. Hon är född 13 oktober 1972. Hon har spelat 79 A-landskamper under sin spelarkarriär och sedan 2016 är hon förbundskapten för damlandslaget U19. Hon ska leda Sveriges damjuniorer i VM-turneringen som har flyttats hela 3 gånger. Det är alltså 4:e gången gilt nu när turneringen äntligen avgörs i Uppsala. Det är ett fullspäckat avsnitt såklart. VM Uppsala kommer vi prata om mycket. Vi kommer prata om truppen och hur hon tänker kring laget. Vi kommer också prata om när hon var Pride-talare under Falu Pride för ett tag sedan. Utöver det så kommer vi prata om Faluns damers resa. Camilla var ju med under 14 säsonger och då gick man ju till slutspel egentligen alla år utom då när man åkte ur. Och sen under den perioden vad som hände med laget samtidigt som herrarna gick som tåget, fyllde sin hemmaborg och vann SM-guld, så hade tjejerna det tufft på många sätt. Nu kastar vi oss in i det här avsnittet och vi börjar med en massa snabba frågor. Så nu kör vi. Välkommen Camilla Granenlid. Okej, första frågan. Vad gör dig olycklig?
Jag tycker det är jättejobbigt när jag ser att människor är dum mot djur. Och sen är det ju jobbigt med korsbandsskador. Det tycker jag, det gör mig olycklig.
Har du någon egen erfarenhet av korsbandsskador?
Ja, det har jag. Men när man ser unga spelare som liksom, alla elitidrottare som råkar ut för det.
Mm. Ja, usch. Vem skulle spela rollen som Camilla i filmen om Camilla Granenlid?
Ja, det måste ju bli Jennifer Gardner heter hon, va? Hon är ju cool och sen så om jag skulle, då kan jag ju titta på mig själv och sen är jag ju superhjälte och snygg sån också. Det var ju gött om man får kolla på sig själv och tycka så någon gång.
Ja, ja. Ja, bra val. Vilken bok har förändrat ditt liv?
När jag var yngre, eller när jag växte upp, så var det nog, skulle jag nog ha sagt Bibeln. Men nu lyssnar jag mycket på Harry Potter faktiskt.
Ja. Jaha, varför då?
Kanske, jag vet inte, det ger mig lite så här, stresshantering och det, ja, det, lite magi och lite distans till livet och lite sådär. Ja, jag gillar Harry Potter. Ja.
Mm. Vem ville du bli när du var liten?
Du menar vad jag, typ yrkesmässigt, veterinär eller nej, vem jag ville bli?
Ja, eller vad
ja,
du
men
ville...
då var det nog Spindelmannen eller Tarzan, om jag får liksom så. Mm.
Och vilket yrke då?
Veterinär eller idrottslärare.
Mm. Vad är det värsta någon har sagt till dig i livet?
Det är nog när jag åkte in med min hund som mådde dåligt och sen så sa de att det här går inte, de måste liksom ta bort den här hunden. Det var nog bland det värsta.
Om vi vänder på frågan, vad är det bästa någon har sagt till dig?
Oj, det bästa. Det måste jag ha varit någon gång, den första gången som man skulle få spela landslaget, det tror jag.
Ja, vad var det som hände då? Blir du uppringd eller kommer du ihåg hur det gick till?
Jag tror på den tiden fick man ju ett brev. Ett vanligt, hederligt brev i brevlådan liksom. Mm.
Ja, ja, måste ha varit härligt då. Ja. Då Svenska innebandyförbundet på det.
Exakt, mm.
Finns ju apropå det en ganska komisk historia om Peter Ahnberg som fick ett sånt brev hem. Mm-hmm. Och sen så visade det sig att det var fel och han fick ett nytt brev där det stod att han inte var uttagen.
Ja, okej.
Okay. Ja, så att, nej men vad kul. Hur kopplar du av bäst?
Vad gör du?
Jag är hemma i trädgården med min sambo och skrotar runt lite. Det tycker jag är gött.
Har du något tips på någon bra dokumentär på TV, Netflix och så vidare?
Ja, det finns en film som jag brukar kolla med mina elever vad gäller mental träning som heter The Peaceful Warrior. Det är baserad på en sann historia om en amerikansk gymnast. Jag tycker den tar upp jättemycket det som man är med om en elitkarriär. Där. Han åker på en skada och han liksom, hur identitet slutar med min idrott. Flow, jag tycker just flow-begreppet beskrivs jättefint i den filmen till exempel.
Mm. Finns det något som du skulle vilja ändra på i ditt liv hittills?
Kan man få tagit ett SM-guld kanske? Ja, men eller så skulle jag, fast det är både och. Det formar ju någon karaktär genom att bryta ihop och komma igen och liksom sträva efter det många gånger sådär. Men annars så skulle det nog vara att jag hade vågat stått upp lite mer för mig själv och för andra.
Mm. Världens bästa innebandyspelare på damsidan genom tiderna, vem är det?
Ja, det tyckte jag var svårt. Jag tycker det är jättesvårt att ställa spelare mot varandra faktiskt. Men jag skulle nog ta en center. Jag reflekterade lite grann kring centrar och de ledare som... Ja, de kvinnliga ledare, det är inte många liksom, som engagerar sig i Sverige idag. Men Kotten, och sen är det ju jag, sen har det varit Carolina Vida, Josefina Eiremo, Sussi jobbar ju uppe på Riget, Minne. Och det som är lite coolt på något vis är ju att vi alla är centrar. Det är någon sån här liten reflektion jag har haft. Att, så att jag tar en center, jag tar Minne. Hej Minne Dahlerus. På något sätt så, ja.
Mm. Och ni som är lite yngre och lyssnar till de här smeknamnen, ni får googla, googla helt enkelt. Här. Du tar för givet att alla kan de här smeknamnen. Men jag vet vad du... Det är ju egentligen samma period ungefär, mer eller mindre kanske, som de här har spelat. Ja, det är ju under din karriär i stort sett. Va?
Ja, jag tänkte om man måste välja en så tänker jag att en center måste vara bra på mycket. Liksom.
Mm.
Så att jag tror att, ja, sen finns det ju målskyttar som har gjort mest poäng och målvakter som har spikat igen och backar som täcker ner alla skott. Och det är svårt tycker jag att se vem som är bäst på innebandy.
Har du något favoritlag?
Ja, det måste ju bli IBF Falun. Jag spelade 14 år där själv och jag bor här liksom, så att det måste få bli IBF Falun.
Världens bästa idrottare?
Ja, jag skulle nog ta en mångkampar i friidrott eller någon sån här elitgymnast som tävlar i flera grenar. Det finns ju någon sån här mångkamp i gymnastik också. Det måste ju vara den närmaste superhjälten man kan komma liksom, tycker jag. Mm.
Okej Camilla, nu ska du berätta om ditt All-Star-team som du skulle vilja ingå i. Kan du berätta vilka ser du framför dig?
Ja, men då blir det ju spelare som jag själv har spelat med. Så det här är ju också gamla namn. Men då skulle jag ju ställa Sofia Pettersson i målet. Och sen skulle jag ha Malin Karlgren som vänsterback. En gammal backklippa som spelar lätt och rätt och vinner alla dueller. Och så skulle jag ha Jessica Holmgren från Pixbo som högerback. Och sen så skulle jag ha Karina Rosell faktiskt till höger, om jag själv ska vara center. Och Maria Nisse Nilsson till vänster. Vi spelade EM för länge, länge sedan, men det var fantastiskt att spela tillsammans.
Ja, just det. Hon spelade i Ballroll, va?
Ja, gjorde hon.
Ja. Bra val, men du fick inte med Hermine då, det är för att ni spelar på liknande...
Vi bytte med varann ofta.
Ja,
ja. Exakt.
Ja. Ja, bra val.
Ja.
Ja, Camilla, välkommen till Innebandypodden. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Det är lite mycket just nu, men det är ju bra.
Mm. Mm. Både du och jag är ju från den berömda årskullen födda 1972. Jag har ju redan hunnit fylla 49. Vad, är det någonting du ser fram emot?
Ja. Jag vet inte, jag kommer att spela EFT då tror jag faktiskt. Att jag får fira i Finland, tror jag att det är faktiskt. Eller jag kan vara ute och cykla, men någonstans där i närheten. Det blir väl nästa år vi ska smälla till och fira lite.
Exakt. Ja. Hur ser du på livet so far?
Men man är ju tacksam för alla år man får. Är det något man ska samla på så är det väl år, känner jag.
när jag tänker på dig så ser jag dig som innebandyspelare. Jag ser ju inte dig som coach och tränare. Hur ser du på dig själv?
Jag ser nog mig mer som tränare än coach också faktiskt. Utifrån att jag har varit det mindre del av livet liksom. Men tränare är ju varje dag på innebandygymnasiet. Och jag har varit tränare i Falun och sådär. Så att coach är ju kanske den minsta delen av min identitet.
Om vi tar från början här, kan du berätta hur du startade en innebandy?
Det var en gång vad säger man, på fäderns tid eller vad brukar jag säga. Nej, men för jättelänge sedan så startade jag i Alunda. Liksom när innebandy var ny, vi byggde vår egen sarg på träslöjden, sydde våra egna matchshorts. Det var ju liksom på den goda tiden. Sen tog vi oss till högsta serien med den här lilla liksom, klubben från landet. Åkte ur och då hade jag fått vara med och nosa på något landslagsläger. Så att då insåg jag att jag måste flytta om jag ska kunna fortsätta min liksom, landslagssatsning. Så då var det Falun. Och sen flyttade jag hit 95 och sen har jag bott här sedan dess. Jag spelade 14 säsonger i Falun, 10 år i landslaget. Och sen har jag varit med, engagerad kring landslaget. Jag är ju 19 då.
Mm. Ja, men precis, då var du 22-23 år då när du flyttade. Mm. På den tiden så var det inte jättevanligt att man ändå flyttade för sin innebandy. Eller
jo, men det var ju några som liksom valde att göra en satsning.
Ja, det var kanske ändå.
Ja, det var det. Ballrog, Högdalen, dit flyttade ju en hel rös. Så, ja.
Ja, nu kanske jag tänker mer på herrar där, för att det var fler som var lite mer ängslig, tänkte jag på den tiden. Men visst, det var väl som du säger, spelare som flyttade då. Men varför blev det åt det hållet då?
Jag hade lärt känna några i landslaget som spelade i Falun. Och tyckte att det verkade som en bra förening med ett bra gäng liksom.
Falun var ju en maktfaktor på damsidan under väldigt många år. Hur minns du den tiden?
För det är ju som liksom pärlor i minnet, eller på att säga, i skattkistan. Så där. Det var ju fantastisk tid liksom, med fantastiska spelare som vi spelade med.
Mm. 14 säsonger som spelare.
Mm.
Men ingen pricket överiet, eller vad säger man? Ja.
Ja, nej, precis. Silver och brons till den här julgran liksom. Det har jag.
Mm. Vad var det som gjorde att ni inte gick hela vägen?
Jag tror det är svårt att ringa in liksom, utifrån att man byter trupp, man byter tränare. Så att jag tror att det kan vara liksom olika anledningar olika år och sådär. Så det är svårt att ringa in. Tycker jag. Vad det var som gjorde att vi inte tog det. Det kan ju bli att det blir en press till slut. Liksom. Och att det går lite troll i det och sådär. Att det blir för hög anspänning och blir för stort. Liksom. Jag vet inte.
Under den här perioden så är det ju flera lag som har såna här riktiga guldår, om man nu säger så. Vi har Högdalen och vi har Balrog. Båda lyckas vinna 4 guld i rad. Det var ganska frustrerande att de kom och sopade rent som de gjorde, eller?
Jo, det är klart att det var det. Samtidigt så var jag ju med och vann betydligt fler matcher än jag förlorade liksom, totalt i min karriär. Så där. Men det är ju, man ska ju vinna dem som gäller något på slutet också. Mm.
Vad var det Högdalen hade som var bra då?
Ja, du. Det här var ju ett tag sedan också det här. liksom. Nej, de var väl bättre helt enkelt. Nej, men jag vet faktiskt inte riktigt. Kanske fler målskyttar eller jag vet inte riktigt vad det var som tippade över åt deras fördel. Liksom.
Ja, men det var nu många år så vann då Stockholmslag SM-guld på damsidan.
Mm.
Det kanske var deras upptagningsområde var gynnsamt under den här perioden, eller?
Ja, kanske. Det är möjligt.
Mm. Ja. Okej, när jag tittar på din karriär här och så ser jag ju att säsongen 2006-2007 som spelare då sticker ut ganska mycket om man ser poängskörden då. Du gör 22 mål och 21 assist, 43 poäng. Det var ju, det var ju snyggt jobbat.
Ja, det var efter min korsbandsskada faktiskt. Så att det var, och det var den säsongen som jag inte spelade i landslaget för första gången. Då jag själv tycker att jag gör mig. Om jag fick välja en säsong så är det den. Men då fick jag inte, blev jag inte uttagen. Så det är en lite märklig säsong på så vis.
Ja, varför blev du inte uttagen då?
Jag tror att jag var för gammal.
Ska vi se, 2007.
Du jag var ju 30 år, ja.
34,
ja precis.
Ja.
Jag tror att man ville göra en generationsväxling och börja om och liksom... ja, tror jag. Det kan jag vara andra del också. Vad jag tyckte då, det var inte, jag blev, var ju liksom inte, den förbundskaptenen var ju inte min favorit.
Nej, men faktiskt så när man tittar på din statistik så undrar man här då med tanke på att poängmässigt så var det ju en fantastisk period för dig då, och om du då också då kommer tillbaka efter en korsbandsskada så måste ju hungern verkligen varit där den säsongen.
Ja, jag tror det. Det var liksom jag kom tillbaka från korsbandsskadan och sen spelade jag en säsong och sen var det den där säsongen, så jag tror jag fick betalt för den träning jag la ner under min rehabilitering liksom. Plus en kombination av att verkligen inte ta någonting för givet och börja förstå att det är snart slut på det här liksom. Så att nu jäkla får jag ta och njuta och suga ut det sista av det här. Jag tror det var en kombination av båda. Att jag var bra tränad och mentalt liksom njöt av det verkligen.
Ja, precis. Och sen så har du då två VM-guld. Du var med och vann det första VM:et på Åland 97. Och sen så vann du 2003 i Schweiz. Om vi börjar med det första VM:et på Åland, var... Ja, det var ju första gången och det var ju året efter herrarna hade haft den här Globenfesten och så åkte ni till Åland och vann. Vad minns du om det guldet? Det är ju snart 25 år sedan.
Ja, precis. Men det fortfarande så bluppar upp liksom minnesbilder från matchen, från de galna grejer vi gjorde utanför banan liksom. Och de fula kläder vi fick som representationskläder. Det var liksom några tröjor som man fick typa bak och fram. Det var för att de inte... Nej. Så att det sitter ju minnen kvar liksom, fast det var så länge sedan. Och sen den känslan att få sätta på sig den där hatten liksom, efteråt och sådär.
Ja, men matchställen var ju nästan som snyggast runt den här perioden. Alltså de här pumakläderna. Alltså matchtröjorna var ju snygga, eller?
Men sjukt stora. Alltså om man tittar, tar fram dem så här, men gud, varför valde man XL liksom? Jättestora. Ja.
Men det tror jag var under den här perioden. För jag tror jag såg någon målkavalkad och då var det... Från Champions League med Manchester United tror jag från 99. Och när man ser alla Beckham och Jesper Blomqvist och alla de här, menar, de sprang runt i tält. Så det var väl så det var på den tiden.
Ja.
Att kläderna skulle vara så stora som möjligt.
Ja.
Och sen den här galna turneringen i Schweiz då. Då, är det ju, då tänker jag ju på den här vändningen som... Kristina Landgren, hon kallade det, var det fruktsallad eller någonting att hon gjorde det, men ni gjorde en galen vändning. Vad var det som hände?
Jag tror att dels så hade våra hockeyherrar, Tre Kronor, hade vänt ett 4-1, 4-0 underläge precis innan vi skulle spela den där matchen. Och vi hade förlorat två VM. Så att jag kommer ihåg inför den där semifinalen så sa jag till Minna att fasen, vinner inte vi här, då går jag hem alltså. Och sen pang, jag trodde de gjorde något sorromål, de finska, och det var liksom en sjukt trög start där. Så vi låg under med 4-1 och då kommer jag ihåg att jag gick runt i båsen och bara typ skrek och sa det att kan Tre Kronor liksom, så kan vi.
Ja.
Och sen så vände vi ju det där och vinner med 5-4. Så det är ju ett sånt där jäkla härligt minne där man bara så adrenalin.
Ja, precis. Mm. För er som lyssnar här på det här, kanske inte hänger med här då, men Sverige vinner alltså VM-guld 97. Sen 99 så är det i Borlänge och då missar man finalen och man vinner inte 2001, det var väl i Lettland.
Lettland, exakt.
Ja. Och så är man här då 2003 och så ser det riktigt illa ut i semifinalen mot Finland här då. Och ja, det hade ju varit nästan väldigt skamligt kanske att komma hem och missa ännu en final och ett guld. Ja.
Så att jag tror att jag gör 4-2 och sen så gör Vidar något mål. Det är sån här, det är inte så här vackra mål. Alltså det är bara skjut och gå på din egen retur. Och det var liksom ja. Ja, ett härligt minne.
Ja. Och sen vinner ni då finalen ganska enkelt mot Schweiz. Va?
Ja. Jag tror Johanna Ekerot gör hur många mål som helst. Jag kommer inte ihåg hur många det blev. Men det var proppen ur i finalen faktiskt.
Mm. Precis, och det var väl ett ganska viktigt guld, tänker jag, för många i laget. Att,
ja.
Ja, nu tänker jag att vi hoppar här lite mellan ämnena och jag tänker att vi ska prata landslaget och U19. Det är ju äntligen dags för VM. Mm. Kan du ta oss igenom alla tankar här. När skulle det spelas egentligen första gången? När...
Det skulle spelas i maj 2020. Och sen har ju det här, vi har fått fyra datum för det här VM:et. Sen flyttas det i september så ska det spelas i maj och nu ska det spelas. Nästa helg.
Ja, det är ju, det är ju häftigt för att man börjar undra, ska det här juniorlaget genomföra VM som 25-åringar eller vad händer?
Veteran-VM.
Ja, precis. Och jag misstänker väl att vid första ändringen så tänker jag men det här kommer bli av. Och sen när det blir ändrat så kanske man sjunker ner i stolen lite mer och börjar helt plötsligt tänka att det här kanske aldrig kommer bli av.
Men självklart så har det varit tvivel liksom med i det här, i den här processen. Men ändå har man ju fått ladda om och liksom ut mot spelarna. Ändå, nej men nu är det här datumet som gäller, nu siktar vi på det liksom.
Mm. Skulle du kunna förklara hur har truppen tas ut? Alltså när har den tagits ut? Togs han ut till första och så har det varit kvar de som har blivit uttagna eller hur fungerar det?
Till första maj så tror jag, alltså när vi skulle ha spelat VM, för självklart så har vi haft en skuggtrupp liksom, där man utgår från kanske 35 spelare. Så, ja. Som man följer. Sen tror jag aldrig att vi tog ut den truppen. För VM ställdes in så tidigt. Så VM ställdes in före truppen skulle lämnas in. Liksom. Så att det blev aldrig så skarpt läge. Men vi hade ju ändå de här namnen. Liksom. Sen till september, då var det likadant. Att VM flyttades innan truppen. Men nu var det ju liksom att vi fick... Så att det har ju hela tiden så har det ju kanske förändrat. Någon har skadat sig. Vi har ju två spelare som har dragit korsband. Kanske till och med tre om man liksom kollar. Så att det har ju förändrats. Den här 35-truppen liksom. Och några har poppat in som inte fanns med från början och sådär.
Måste ju vara nästan av en mardröm situation för er att jobba kring, eller?
Ja, jo men så är det ju. Och vissa spelare har ju liksom kommer ju få spela VM nu. De hade inte fått spela för ett år sedan. Och tvärtom. Några skulle ha fått spela i maj och nu är de skadade så nu får de inte spela. Så det är liksom några har gynnats och några har ju liksom förlorat på det här.
Mm. Jag tänker ju att det svåraste är väl att ta ut den här slutgiltiga truppen. Man skulle ju säkert kunna ta ut 50 spelare egentligen. Mm. Men att motivera varför just de här ska spela, eller?
Ja, alltså... ofta så tycker jag att liksom... den största delen av truppen är ganska lätt att ta ut utifrån att man gör en resa på 2 år. Liksom man har fått träffa spelarna på läger, man vet hur de reagerar med motgång, hur de liksom sprider energi, vad de bidrar med. Kan de få ut det de kan på landslaget eller blir det för stort? Liksom? Så att merparten är ganska lätt. Sen är det ju liksom, de som är lika bra. Och hur väger man dem mot varann? Vad kan hända under ett VM? Vem kan gå sönder? Är det bra att ha med spelare som... kan spela på flera olika positioner eller med. Så att det är ju de spelarna som kanske är de svåraste.
Mm. Är det någon position som det är mer konkurrens på än andra?
Det där är olika från olika årgångar tycker jag. Nu är det ju två parallella landslag på gång här. 03-04 har redan börjat innan vi har liksom tackat av 01-02. Så att 03-04 är väl första gången som det är otroligt hög konkurrens på målvaktssidan till exempel.
Mm.
Så jag skulle nästan, eftersom man tävlar om få platser, så är det otroligt tuff konkurrens just där. Så det växlar från år till år.
Mm. Vad är det ni ser att ni ska ta ut för spelare i ett landslag som spelar VM? Ska man vara bred eller ska man ha spetskompetens? Hur tänker ni?
Jag tror att det är en kombination. Många spelare är med för att de har en spets, men deras lägsta nivå är också hög. Hänger med? Så att om man ska liksom dela upp i fyra förmågor som jag ska bidra med till ett landslag, typ det tekniskt taktiska, det som händer på banan. Det fysiska, att jag måste ju klara av att spela liksom en hel turnering och hålla i en final, då måste jag fortfarande vara fräsch. Det mentala, att jag ska klara anspänning och liksom när det gäller, och att jag ska vara modig helt enkelt. Men sen är det också det sociala, hur påverkar mina kompisar? Liksom? Kan jag se till att andra toppresterare skapar trygghet i min femma? Och då är det ju, behöver jag ha liksom en lägsta nivå i alla de här förmågorna? Sen har man någon spets i något och sådär, men någonstans så behöver jag liksom stämpla in på alla.
När jag pratade med herrarnas U19-förbundskapten så sa han ju det att när de gick in i VM så var det ju väldigt många som gjorde landslagsdebut i VM-premiären. Hur ser det ut för er?
Nej, de flesta, undrar om inte alla har spelat landskamp. Nej, inte Tove Sandelin tror jag inte har gjort en riktig landskamp. Hon har varit på läger, men jag tror inte hon har spelat landskamp.
Mm.
Så det kan vara en i så fall, som jag kommer på nu. Jag ska inte säga, men det är inte så många.
Nej, men det är kanske ändå en fördel att alla har fått ha på sig den här gula tröjan minst en gång innan man åker till VM.
Ja, alla har varit på läger i alla fall och spelat träningsmatch åtminstone.
Ja. Om du skulle snabbt förklara vad vi har att se fram emot när det gäller det svenska laget. Hur skulle du beskriva ert landslag här nu i Uppsala-turneringen?
Dels så tror jag att det kommer bli otroligt roliga matcher utifrån att de här spelarna är ju 1,5 år bättre än vad vanliga U19-spelare brukar vara. Liksom. Så att många av dem har ju tagit klivet in i en seniorkarriär, så jag tror att det kommer bli ett annat typ av spel där vi behåller det här frejdiga som juniorer står för, men samtidigt ökad kvalitet, tekniska aktioner, dueller, mer fysiskt. Ja, så att jag tror det kommer bli hög intensitet på spelet och värt att se matcherna.
Mm. Om man fokuserar på de fyra stora innebandynationerna eller de tre stora då, förutom Sverige, alltså, vad är det du hoppas att ni gör bättre än dem i VM?
Men jag skulle ju önska att jag får se oss bestämma matcherna. Alltså, när vi har bollen så skapar vi målchanser, vi liksom, driver upp tempot i matchen och växlar mellan att hota själva och ha få tillslag. Men verkligen spelar innebandy tillsammans med olika kombinationer. Så här. Och när vi inte har bollen så önskar jag fortfarande att vi bestämmer. Att vi liksom pressar våra motståndare till misstag, pressar dem till att spela upp bollen där vi vill. Så det är liksom ett drömscenariot.
Mm. Jag tänker väl att de övriga nationerna är väl ganska införstådda med att det är ni som kommer ha mycket boll och vara drivande i spelet. Hur ska ni tackla deras matchplan att de inte kan lura era spelare och försöka kontra sönder er och vad det är nu de har.
Ja, igen, alltså, om vi ska bara se resultat och statistik så har ju Finland, bör ju de vara favoriter. De har slagit oss i 2 av 3 matcher inför det här. De vann EFT, de vann en finkamp och vi slog dem en gång i finkampen. Så att det här kommer ju bli tuffa matcher. Sen var det ju länge sedan vi drabbade samman. Liksom, så att det är ju svårt att dra några direkta slutsatser kring hur spelar Finland. Vi måste ju direkt nu när det här startar ha folk som analyserar matcher.
Ja, precis. För det är väl dilemmat att det finns egentligen inga motståndare och har kollat av så.
Exakt, ja.
Men vad mer spontant, hur tjeckisk daminnebandy på frammarsch och hur tänker du kring dem?
Det har ju alltid varit ett fysiskt lag att möta, men nu är det ju som sagt svårt liksom. Det var ju, när var det vi spelade EFT? 2019 liksom. Så det var ju 2 år sedan, så vad har hänt med de här U19-spelarna? Hur många är det som har nosat på seniorlandslag, och de har inte heller spelat landskamper, så att det är ganska svårt liksom. Men man vet ju att det innebär nu verkligen på gång i Tjeckien och i Schweiz också sådär, så att det ska bli spännande också att se liksom.
Mm. Det här är ju ett historiskt VM på många sätt givetvis, dels för den här, alla de här flytterna. Men det är ju första som är i Sverige. Hur ser du på det?
Nej, men det är ju en sån här dröm. Om en spelare får välja liksom, vad vill du spela, då är det ju ett hemma-VM som man vill vinna. Så där. Sen är det ju bra att vi får 300 som publik, men vi hade ju gärna spelat för en fullsatt arena. Jag tror att vi hade kunnat gjort det om det hade varit bara som vanliga tider liksom. Men vi får hoppas att de här 300 skriker som 2000.
Ja, härligt. Hur agerar du kring matcherna? Vad är din roll i båset under en VM-match?
Jag försöker nog... dels sköter jag byterna så att spelarna liksom, så att vi håller ner intensiteten, håller ner byterna, så att inte vi går på pumpen på grund av det. Men också så skulle jag vilja skjuta in mod i spelare och liksom få dem att prestera, och när de gör bra saker så får de höra det från mig. Liksom.
Hur tänker du tidsmässigt? Vad är ett bra byte? Är det magkänslan, eller är det strikt att det ska vara exakt så här många sekunder? Eller hur tänker du?
Det är nog lite beroende på vad som händer i matchen också. Alltså, får vi ett frislag och det har gått 35, men då är det perfekt att byta, för då kan de som kommer in göra någonting bra av det, för de hinner prata ihop sig och sådär. Så det är lite beroende på matchsituation, men annars så ska man ju försöka hålla ner det där för att inte dra på sig mjölksyra, och att inte de som sitter i båset ska få sitta för länge liksom, utan att alla har chans att komma in i matchen.
Just den här återkopplingen till spelare, att pusha dem. Vad är det någonting som du själv gillar under din spelarkarriär, att höra en coach att vara på hugget och ge återkopplingar på vad man gör bra och sådana saker?
Ja. Men det är bara att tänka själv liksom, om man ska köra ett fyspass själv eller om jag har en tränare som står och skriker åt mig. Jag kommer ju liksom ge dubbelt så mycket om jag har någon som ser mig och som jag gör det för liksom. Så det är självklart att jag som spelare tyckte att det gjorde skillnad när min tränare lyfte mig liksom.
Mm. Hur får man tjejerna att spela som de gör när de är som bäst, när de spelar i sina klubblag, och inte tänka att oj, nu spelar jag landslaget, nu ska jag göra det extra fint eller överarbeta saker? Hur får man dem att förstå vad de ska göra?
Men jag tror att vi har lyckats skapa den tryggheten med U19-dan. Jag tror det. Är det någonting som vi har varit bra på, så är det, tror jag. Och det jag tror handlar mycket om en trygghet i gruppen, att jag känner som att jag kommer hem liksom. Och att jag förstår att det är okej att göra misstag här. Och att det är bättre att jag går all in och kör 100% utifrån det jag tror är rätt i ett försvarsspel, eller än att jag springer runt och tvekar. Eller. Och sen mycket med individuella samtal, att man där... trycker på vad är det vi har sett hos dig liksom. Det här tycker vi du ska bidra med i landslaget, det behöver vi för att vinna matcher. Men jobba mycket med laget och tryggheten, tror jag.
Härligt. Tänker jag att vi ska byta ämne igen och gå tillbaka lite till Falun. Falun var ju på damsidan var ju ett topplag under jättemånga år, men är det lite sämre och sämre och sämre, kan man väl säga. Det, och för, ja, jag minns inte, om 5-6 år sedan så var du ganska kritisk till Falun och damverksamheten. Kan du ta oss tillbaka till det? Vad var det som inte fungerade i klubben och på damsidan?
Ja, men jag tror att vi var ju så otroligt framgångsrika många, många år. Liksom. Det var ju, vi gick ju alltid till slutspel, till exempel. Vi var alltid med och kriga om silver, guld. Och någonstans så börjar man som förening och organisation ta det där för givet. Och det blev ett självspelande piano och det var liksom... Sen gick det över mot en satsning att vi ska ha ett herrlag som också tävlar om de här medaljerna. Och det var det på bekostnad av damsidan, tror jag, att man la engagemang på herrsidan istället för att liksom kanske hitta fler människor som jobbar med det här. Så flyttades fokus och det lades mer tid och engagemang på herrsidan. Och sen försvann ju, vart en generationsväxling, man la inga resurser på att ta in nya spelare. Och så var det liksom en ond cirkel, någon spelare försvann till Mora och sen... ja. Så rasar ju där ihop liksom.
Mm. Och mitt i det här så är du spelare först. Och sen så hamnar du mer i en ledarroll. Eller du blir ledare i klubben.
Mm. Precis. De frågar ju... Så jag var ju med när vi åkte ur. Jag var ju ledare då. Jag tillsammans med en Sissi Hast hette hon, också en för detta spelare i Falun. Båda två med fantastiskt hjärta för det här. Liksom. Men vi fick ju otroligt dåliga förutsättningar. Vi kunde inte liksom ens ge spelarna resersättning. Och i det där skulle vi försöka skapa en trupp med lokala spelare i Dalarna. Så vi dammsög ju hela regionen, bjöd in till tryouter. Fick ju börja med nästan ett juniorlag och ett lag som hade liksom, ja, de som var duktiga i division 3. Så att om man ser den resa vi gör det året från där vi började till där vi slutade, så tror jag att vi hade fört vårat lag längst. Om man jämför med topplagen, liksom den resa de hade gjort från A till, så tror jag att vi hade kommit längst med vår grupp. Och det syns ju på resultaten också, att vi närmade oss, men det räckte ju inte. Och ja. I februari så tror jag fick ett samtal från styrelsen där de frågade om hjälp, och då var det klart att vi skulle åka ur. Så att det var liksom ett självmordsuppdrag det där som vi tog oss an liksom.
Ganska tuff uppgift. Jag tänker om man ser då klubben blomstra på herrsidan och man för första gången börjar fylla hallen, herrlaget, och herrlaget vinner titlar och allt fokus då hamnar på dem, och det är där det är roligt att engagera sig då, tänkte jag. Så organisationen då på damsidan blir väl ganska tunn då, gissar jag, eller?
Ja, det var den. Och det lades liksom inget engagemang. Det fanns liksom ingen som brann för att utveckla och behålla spelare. Eller man lät det liksom gå i träda på något vis, tycker jag.
Mm.
Nu är det ju annorlunda dock.
Ja, ja, men vi ska hålla kvar lite här kvar. Men du gick till och med mer eller mindre in i väggen och blev sjukskriven. Eller?
Ja. Ja.
Vad var det som hände kring det då?
Nej, till slut så var det liksom att dra allting själv. Vi var också motarbetade från division 1-laget vi hade i. Vi hade ju ett division 1-lag i Befalen också under oss, utvecklingslaget. Där det var svårt att få spelarna. Det fanns ju duktiga spelare där som vi hade svårt att få tillgång till dem på matcherna också. Så att det var liksom, ovanifrån fick vi inget stöd, och vi fick inget stöd från de yngre i föreningen. Liksom, det var... Man kunde inte sova på nätterna, vakna klockan 4. Vi brann ju för det här. Liksom. Det här har ju varit typ mitt barn, skulle jag vilja säga. Jag har inga egna barn, så den här föreningen och det här laget liksom har ju varit någonting som jag har drivit sedan jag flyttade hit. Liksom. Och så var vi på väg ur och fick liksom inget stöd. Så.
Men så... Blåser det andra vindar i klubben, eller?
Ja, det gör det. Idag är det skillnad. Och vad som har hänt vet jag inte riktigt. Det är en ny klubbchef, det är en ny liksom, ordförande i föreningen. Jag skulle ju, nu känns det som att man vill något åt båda hållen, liksom, tycker jag. Mm. Det är bättre förutsättningar för spelare och ledare på damer här. Jag vet inte riktigt om det är liksom helt jämställt, men det finns i alla fall bra förutsättningar för spelare på damsidan i Falun nu. Och det kommer underifrån också. Jag säger på mitt nio att det söker ju duktiga tjejer liksom. Så att det är precis som att när det börjar vända, då får det fart liksom. Och jag skulle tippa att satsar man på en damsida så går det fortare att förändra än på herrsidan. Jag tror det.
Varför tror du att det är så?
Därför att det finns kanske inte lika många miljöer som är bra för unga idrottstjejer liksom. Att börjar det blåsa bra vindar, då då går det fort liksom. Många talar gott om föreningen, många, och på samma sätt åt andra hållet också, att det kan liksom. Så på något sätt ge några, ett tjejgäng bra förutsättningar under några år och det kommer bara, du får resultat, jag tror det.
Hur ser du på de här övriga satsningarna som görs underifrån? Det är på några olika ställen nu som man verkligen säger att man ska satsa på sina damlag. Exempelvis Kalmarsund. Och hur ser du på det?
Ja, men jag tycker ju att det är, alltså det värmer ju att man vill det. Att man vill liksom ge tjejer chansen att utvecklas som innebandyspelare. Sen blir det ju en balansgång i att behålla de som har ett hjärta för Kalmarsund. Liksom. De som har vuxit upp, de egna produkterna. Att det blir någon slags hjärta och själ i varför gör jag det här? Är jag beredd att offra allt för dig liksom, i den här matchen? Är du med? Att, det får, att man försöker behålla team spirit eller vad man ska säga, föreningshjärta, det som, ja, det som finns i väggarna när jag går in i Faluns arena till exempel. Att man behåller det.
Ja, jag har kollat lite, eller googlat lite på dig och sett att du gjorde för ett tag sedan, eller för några år sedan, en föreläsning på Falu Pride. Där du pratade om, vad pratade du om på, det, på den träffen?
Åh gud, jag kommer inte ihåg riktigt, men det var väl min resa som att komma ut som gay, tror jag, och att jag har haft en bakgrund i frikyrkan och att det där krockade och med liksom en tro på Gud och en liksom att jag, ja, det var det, jag tror att det var det jag pratade om, all den resa jag gjort inne i den.
Ja, och jag har skrivit här på en lapp här. Men kan du berätta lite vad är det som utmaning kring det här då?
Ja, för att göra en lång resa kort liksom. Inom den frikyrka som jag var medlem så var det ju inte okej att bli kär i en tjej. Att den kärleken var fel liksom. Det var synd och det var något som man skulle försöka förtränga och inte komma över liksom. Och så där blev ju en krock i en tro på en gud som inte tycker om hela mig liksom. Ja, så det var nog det jag pratade om. Och det var ju, det fanns en artikel i tidningen här också där det slutade med att jag gick ur församlingen och gick min egen väg liksom. På något sätt tog Gud i handen och gick min egen väg liksom.
Hur kändes det då?
En del av mig kändes som, du vet, i skolan när man inte fick vara med. Att du får inte vara med i den här, du är inte okej liksom. Det sätt som du lever på är inte, de känslor du har är fel och du är liksom. Och samtidigt så känner jag mig väldigt fri. Så det var en delad liksom kring det.
Hur skulle du säga att innebandyvärlden på damsidan är kring de här frågorna idag 2021?
Och helt annorlunda liksom. Jag tror inte att det ens någon höjer ett ögonbryn liksom utifrån vem jag lever med eller. Nej, det tror inte jag. Och så är det så otroligt vanligt nu för tiden. Och ungdomar är ju liksom, det är ju, ja, det är otrolig skillnad.
Ja, nej, men man tänker ju själv hur det var när man gick i mellanstadiet på det glada 80-talet kontra nu. Alltså det verkar inte vara någon big deal, precis som du säger. Men när känner du att den här förändringen kom? När det inte blev en sån stor snackis längre.
Jag tror, men det har ju också i media fått större uppmärksamhet. Det är liksom med Pride-festivaler och där, den där flaggan som vajar överallt i stan och på bussar. Och liksom, lagkaptenen springer runt med en sån där. Det var ju inte när jag spelade. Liksom, att Luleås har en matchtröja som, förstår du? Så på något sätt så tror jag människors sätt att visa och stå upp, att det, man pratar inte om det som något speciellt längre, utan det är liksom ja.
Bra, du blev också du fick en utmärkelse årets sporteldsjäl i Dalarna för ett par år sedan, eller när var detta?
Ja, precis. Ja, vad var det? Någon sån här, årets eldsjäl. Jag fick någon check. Jo, man fick välja. Man fick skänka lite pengar till en förening. Så var det,
ja,
tror jag.
Ja. Ja. Men de hade i alla fall uppmärksammat ditt engagemang i för innebandyn. Vad tror du att de hade fått den idén ifrån? Eller vad såg de?
Nej, men det är väl att jag har funnits med i den där miljön så himla länge, tror jag. Alltså att jag har jobbat med alla unga tjejer i Falun har ju liksom på något sätt, och som älskar innebandy har ju jag träffat på något vis. Damlaget, jag vet inte hur många som har spelat i befolkningsdamer som jag har haft i skolan till exempel på. Så är väl det, att jag finns med i miljön och har funnits det under många, många år liksom.
Har det varit naturligt för dig att fortsätta inom innebandyn efter spelarkarriären?
Jag tyckte att det var otroligt jobbigt först faktiskt. Jag flyttade ju härifrån till Funäsdalen och startade upp ett vandrarhem med mina brorsor faktiskt. För jag tyckte det var otroligt svårt att sluta.
Vad var det som var svårt då?
Att inte få vara med om det där och med liksom. Det som man har levt för i 14 år att jag spelar här liksom. Det blir ju ett sätt att leva. Och ett sätt att tillhöra en grupp också, tror jag. Den gemenskap man har liksom, och sträva mot ett mål tillsammans och ha roligt ihop och sådär. Så det var jobbigt att lämna. Och då var jag alltså, eftersom jag jobbade i arenan så gick jag ju in i samma hall liksom. Där jag har sett, nej, det blev för jobbigt. Och jag ville inte titta på Sportspegeln, jag ville inte liksom uppleva de här känslorna när jag såg andra lag vinna. När jag var, så vad var frågan nu igen? Varför kom jag in på det här?
Nej, det är, frågan har jag till mig själv glömt här. Men du, vad du säger är att det var skitjobbigt att sluta med.
Ja.
Bara, nej, men,
ja,
men frågan var ju att du sitter här nu och är förbundskapten för U19-landslaget. Du fick den här frågan att ta över efter Åsa Kotten Karlsson.
Ja, precis. Ja.
Och det var under den här jobbiga tiden i Falun där, när du tidigare under säsongen lite hade flaggat att det här var för jobbigt.
Ja, jag hade i alla fall liksom lite grann kommit över det här att jag vill få det jobbet att sluta vara spelare och sådär. Men jag har ju aldrig haft, liksom, jag hade otroligt klara mål med min liksom innebandy karriär som spelare. Att jag ville spela landslaget, vinna SM-guld och allt det där. Men jag har inte haft det att jag ska bli förbundskapten när jag blir stor. Liksom. Det har jag inte på ledarsidan. Så.
Nej, precis. 2003. Då blev du utsedd till årets spelare i svensk innebandy.
Mm. Det är
trevligt,
häftigt.
Eller?
Ja, ja, otroligt häftigt. Det är väl något som alla spelare vill få den uppmärksamheten liksom.
Man blir ju odödlig på något sätt och finns alltid med på en lista, och så går åren och så hakar man längre och längre ner, men man är ändå med på den här listan för evigt.
Sant.
Ja. Vad
den här sitter här faktiskt, apropå det. Det sitter en liten sån här tavla här, vem om du ser där.
Ja, snyggt.
Ja. Den sitter här. Ja.
Ja. Var det rätt då du fick den, eller skulle du haft den tidigare eller senare, eller hur säger du på det?
Nej, jag skulle haft den 26 27 där. Då var jag bättre.
Så det här är en passning, ska vi se, var det Jan-Erik Vara då, eller?
Ja.
Så vad vill du säga? Nu har du chansen här, du får 30 sekunder, nu är jag lite elak mot det här.
Ja.
Men vad vill du säga till Jan-Erik Vara? Det här är ju, ja, nu har du chansen.
Nej, men alltså att han tog ju fel beslut när det såg ut mig. Men samtidigt så måste jag ju säga att de vann ju VM utan mig. Så jag kan ju inte heller säga att han gjorde helt fel.
Nej.
De vann ju, det var en som jag inte fick spela. Så.
Men det var, han fick väl uppdraget här att bygga nytt inför det här VM:et, eller?
Yes.
Mm.
Det fick han.
Ja, precis. Men om du skulle förklara dig själv här som ledare, vad är du bra på?
Jag tror att jag är bra på förberedelser. Nu inför VM så tror jag att skulle man kolla på hur jag förbereder det här mästerskapet, så tror jag att man skulle tycka att det här är bra liksom, utifrån alla samlingar, alla teorisamlingar, allt ligger färdigt liksom. Just det här att skapa ordning och reda, struktur, en tydlighet i vad som är viktigt, vad ska vi fokusera på, och sen också den här, en god stämning i gruppen liksom. Det tycker jag att jag är bra på.
Så om du förklarar fördelen med att du själv har varit med och spelat VM, spelat, vad är det, 79 landskamper i A-landslaget. Vad är fördelen som du tar med dig att du har den erfarenheten? Vilka delar av det här oviktiga tar du bort? Alltså, om man själv inte har varit med så kanske man tror att spelare gillar vissa delar i förberedelser och... Hur ser du på hela paketet?
Jag tror att jag såg att någon hade tagit något citat från Claes Ingesson i hans bok. Då hade han sagt så här, att det handlar inte om att uppfinna fotbollen från grunden. Det handlar bara att inspirera spelarna till att vinna den där jävla matchen. Liksom. Och någonstans där, jag tycker att det beskriver det ganska bra. En uppspelsvariant, ja, men kommer vi vinna matchen för att vi har nött den liksom? Nej, vi kommer ju vinna den för att vi går ut och ger allt liksom. Vi har ingen handbroms i, vi kämpar för varandra, vi är noga i allt vi gör. Så, så att jag tror att det är det som är det stora. Inspirera dem.
Härligt. Jag tänker att vi börjar närma oss slutet här nu i det här samtalet. Men jag skulle vilja att du bara förklarar. Du har ett lag nu som du ska göra en avslutning med. Och sen har du ett annat lag som du ska fortsätta med. Hur ser du på det här?
Det är första gången som vi har två parallella landslag igång. Liksom. Så att det har varit mycket. I sommar har vi liksom kickat igång 03-04. Jag har precis suttit och fixa ordning till Talang 17-lägren för 04-erna som kommer ske veckorna efter vi kommer hem från VM. Så att nu på något vis måste vi stänga 03-04 och bara fokusera på 01-02. Så. Men det har varit speciellt.
Fråga som kanske inte alla tänker på, men som jag bara funderar. Egentligen så skulle ju någon i det här nya landslaget kunnat varit med i det som spelar VM. Men jag tänker att ni på något sätt har stängt dörren på något sätt att de ska få chansen och slutföra det som har tänkt, eller?
Jo, men i svensk innebandy så har man ju också tagit policy, liksom, beslut att vi håller oss till två årskullar. Och jag tror att på lång sikt att man vinner det. Vi får flera unga tjejer som får spela landskamper. Och jag tror att det är en viktig pusselbit i en spelares karriär. Dels liksom när man ska sikta på nästa landslag så får vi fler utbildade spelare. Liksom.
Det finns ju en liten orättvisa i juniorlandslagsverksamheten. Just det här att det är varannat år.
Ja.
Och har man otur att man är född jämnt år blir det väl nu då på damsidan. Så har man väl en liten nackdel. Eller hur blir det nu? Jo. Det blir 03-04. Ja.
Exakt, ja.
Ja, hur tacklar man det så det ändå på något sätt blir någon form av rättvisa? Eller det kanske aldrig finns den här yttersta rättvisan. Men...
På något sätt så tror jag att de börjar ju bli så pass gamla så att det där året spelar inte lika stor roll som om det hade varit 14-15-åringar. Så. Sen någon slags rättvisa är ju att de som är yngre då, de är ju med och nosar nu inför VM. Sen får ju de ett halvår till i landslaget. Så att de har ju lite längre, egentligen tävlar de under en längre period liksom. Man ska säga så.
Precis. Men om du bara hjälper oss här, när spelas nästa VM?
Det går i maj 2022, så att det är inte långt dit liksom. Vi är ju redan, det är ju inte så många månader bort och det ska gå på Nya Zeeland. Så det är ju lite häftigt.
Ja, just det. Ja, om vi bara kort, hur innebär det att åka så långt och i ett sånt litet innebandyland?
Ja. Nej, men det kommer ju innebära ett annat typ av förberedelse där vi får ha VM-läget brukar vi ha i Sverige och sen åker man och spelar VM. Så där. Men då måste vi ha VM-lägret i det landet. Och sen är det ju en tidsomställning liksom, som gör att man måste vara där några dagar bara för att ha ställt om huvudet. Liksom. Sen är det ju att sprida sporten så kommer ju fler få upp ögonen för innebandy i det landet. Så är det ju såklart.
Vad bra! Jag känner att... Du har ett VM att sy ihop här och jag tackar dig så jättemycket för den här pratstunden. Det här får vi göra om längre fram tycker jag. Jättekul att prata med dig här. Känner du dig nöjd?
Ja, tycker jag. Mm. Jag håller med, man kan prata någonting? Mycket om de här sakerna.
ja, precis. Men vad är det viktigaste för dig nu att du inte glömmer när du ska åka nu till Uppsala? Och är det någon pryl som du inte får glömma hemma?
Och i min dator såklart. Där ligger ju all planering. Så där. Alla animationer, alla filmklipp på spelet och det skulle inte vara bra. Glömma datorn.
Ja, det är bra. Du, nu kommer en bonus till här. Hur många klubbor och linder och sånt här måste en landslagsspelare ha med sig till VM? Finns det någon sådana regler?
Ja, alltså när jag själv var spelare då stod det ju det här brevet man fick hem att man skulle ha tre spelare eller tre klubbor tror jag färdiga för spel. Ja. Ingen aning faktiskt om spelarna får den informationen idag. Jag vet inte.
Ja, det är bra. Ja. Nej, vi får se. Någon kanske kan hjälpa oss med vad det står i det här brevet. Men det är i alla fall inte du som har skrivit det då.
Nej, kallelsen har jag inte skrivit. Nej.
Nej, det är bra. Ja, tack så mycket Camilla.
Tack själv.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.